Jag vet åtminstone en sak som är sann om varenda en här inne. Vad tror du har gjort det den här veckan? Flera gånger nästan. Jag har gjort det flera gånger den här veckan. Glömt någonting. Är det någon här som aldrig har glömt någonting? Det är irriterande alltså, det här med glömska. Jag ska tala lite grann om det idag. Glömskans fenomen och vad Gud har gjort för att lite grann komma till rätta med det. Idag ska vi fira nattvard igen. Varför firar vi nattvard? Jo, för att vi inte ska glömma bort vad Gud har gjort för oss genom Jesu försoningsdöd. För att inte vi ska glömma bort. När Jesus instiftade nattvarden så sa han: gör detta till minne av mig. Det vill säga, fira denna måltid så att ni inte glömmer bort mig och vad jag har gjort för er. Han sa det inte av egen intresse. Han sa det därför att han ville vårt bästa. Och vårt bästa är att vi aldrig glömmer vad han genom sin död har åstadkommit för oss. Gud vet att vi som människor är glömska till vår natur. Att vi ständigt behöver påminnas om åtminstone de viktigaste sakerna i livet. Det finns saker som det inte är någon katastrof om man glömmer. Jag vet, jag går ibland och lägger på brev utan att ha satt på frimärken. Jag tror inte postverket eller vad det nu heter är så glada över den glömskan. Men det är ingen katastrof. Man glömmer ibland en uppvaktning kanske. Jag glömmer ibland bilnycklarna efter att ha slängt igen bildörren och den är låst. Va? Det är förargligt att se dem sitta där i billåset. Och man får bryta sig in i sin egen bil. Jag har gjort många gånger. Ibland så är det nästan katastrof. För jag åkte en gång ända till Pakistan och glömde visum. Och de låste in mig på ett hotell, en restaurang där vid Karachis flygplats. Jag satt där nästan ett dygn innan jag placerades på nästa plan hem till Moskva och Sverige igen. Det var för arglig glömska. Min fru får ständigt påminna mig: Roland, glöm inte, och kommer in på mitt rum där uppe fullt med gula lappar. Som står det, vi skriver vid datorn och vid telefonen: glöm inte, ring den och den. Jag vet inte om någon känner igen sig. Den värsta glömskan som kan drabba oss, det är om vi glömmer Gud. Om vi glömmer Gud och vad han har gjort för oss. Det är illa det. Annars har Gud till och med lagstiftat med vår glömska i gott minne, så att säga. Åtminstone i Gamla testamentets tid då Israel var Guds folk och det var ett jordbruksfolk, och då står det till exempel att när man hade skördat fältet och satt upp sina kärvar i väntan på att frakta in dem i ladan, och så åkte man ut för att ta in kärvarna, och om bonden sen kom hem och så kom man på: oj, jag glömde ju en kärve, det är kvar på åkern, så står det: då får du inte åka ut och hämta den, för den är inte din längre. Den ska tillhöra änkan och den fattige och främlingen ibland. Så det var ju på ett sätt bra då att Gud utnyttjade den tidens människors glömska för att förse de fattiga med mat, eller hur? Fantastiskt egentligen. Under 400 år leder det här folket under svårt förtryck i Egypten. Men så kom en räddningens dag då Gud befriade dem och ledde dem ut ur slaveriet. Det var naturligtvis den största dagen i det här folkets historia. En sån dag kunde man väl aldrig någonsin glömma. Jo visst kunde man det, kan du tänka dig. Därför, och det visste Gud, och därför så gav han dem en särskild högtid att fira på årsdagen av befrielsen ut ur Egypten. Det var den så kallade påskhögtiden. Då skulle man äta ett lamm tillsammans som familj. Och man skulle äta bröd som inte var syrat, osyrat bröd. Och man skulle äta bittra örter. Allt det här hade en pedagogisk avsikt. För att man inte skulle glömma den dag då Gud räddade dem ut ur Egypten. Och då man hade fått slakta ett årsgammalt lamm och stryka blodet på dörrposterna på sina hus. För att domen skulle gå förbi. Egentligen ordet påsk kommer av det hebreiska passage som betyder gå förbi, skona. Alltså på grund av lammets blod så gick domen förbi de hebreiska hemmen, och senare på natten så fick man ju lämna Egypten som folk i stor hast. Man hade så bråttom, står det, att man skulle äta sitt påskalamm med sandalerna på, staven i handen, och snabbt ge sig iväg utan att hinna syra brödet. Och så skulle man fira det osyrade brödets högtid en vecka efter uttåget, för att komma ihåg att nu har Gud gett oss ett annorlunda bröd, ett nytt liv att leva, skild från det gamla slaveriets liv. Och så skulle man äta de här bittra örterna för att komma ihåg vad Gud hade befriat dem ifrån, det bittra slaveriet i Egypten. Det här var en pedagogisk institution faktiskt, för det står att när barnen frågar mamma, pappa, varför ska vi äta det här lammet nu igen? Och varför ska vi äta de bittra örterna och det osyrade brödet? Och så berättade föräldrarna, jo, därför att Gud vill att vi inte ska glömma när han steg ner och räddade oss ut ur slaveriet. Varför firar vi nattvard? Därför att inte vi ska glömma vad Gud har gjort för oss. Har du tänkt på att det är lättare att glömma Gud när livet går bra än när vi hamnar i prövningar? Varför är det så? Gud var orolig faktiskt. Han uttrycker sin oro inför det här folket under ökenvandringen. Han var orolig för att när de skulle komma in i detta rika land, att de skulle få det så bra att de skulle glömma honom. Det står så här: när du kommer in i ett rikt land med bäckar, källor, vetekorn, vinstockar, dignande olivträd, honung, ett land där du inte ska behöva lida brist på någonting, akta dig då så att du inte glömmer Herren din Gud och försummar att hålla hans bud. När du äter dig mätt och bygger fina hus att bo i, akta dig då för att glömma Herren din Gud som förde dig ut ur slaveriet. Varför firar vi nattvard? För att vi inte ska glömma vad Gud har gjort för oss. Och det är kanske lättare att glömma Gud i ett välmående Sverige än vad det är att göra det i ett fattigt land där man har att kämpa för sin tillvaro i övrigt. Jag tror nästan det. Till sin egen skada står det om detta folk senare så här: din klippa som hade fött dig övergav du. Du glömde Gud som hade givit dig livet. Du glömde han som gav dig livet, som vi har sett så tydligt i de här små spädbarnen här idag. Det är en påminnelse om han som gav oss livet en gång. Glöm inte Gud. När du ser ett barn så är det precis som Gud ville säga till dig: glöm inte vem som är din skapare. För när man glömmer Gud, då försvinner den djupaste glädjen i livet. När man glömmer Gud är det stor risk för att man istället börjar jaga vind. Man tror att man är fri utan Gud, men man är istället slav under materialismens krävande gudar. Man har sett sitt eget livsprojekt och man anser att jag har att sköta mitt livsprojekt. Det är min ambition i livet. Gud får inte stå i vägen för mig. Och så tror man att man är fri. När man glömmer Gud så försvinner tacksamhetens livsstil. När man glömmer Gud så har man ingen att tacka riktigt för livets vackra sidor. Med tanke på nyfödda barn, det kom en kvinna till en grupp som vi hade för sökare, för människor som ville lära känna Gud i vårt hem. Hon kom och hon sa så här när vi frågade henne varför hon kom: jo, jag har just fött mitt första barn. Och när man på BB la detta lilla flickebarn på mitt bröst, så uppfylldes jag av en sån otrolig tacksamhet. När jag såg vilket mästerverk min lilla dotter var, och jag bara kände ett sådant ihop. Jag måste få tacka någon för detta. Men vem ska jag tacka om inte Gud finns? Och så kom hon: jag vill lära känna Gud så att jag har någon att tacka för min fina dotter. Så. När man glömmer Gud försvinner tacksamhetens livsstil och glädjen över nådens storhet. Kung David insåg den här faran med att glömma Gud. Och i ett poetiskt mästerverk som Åsa har läst en liten del av här i inledningen, så uppmanar David sin egen själ att aktivt lova och tacka Gud för allt som han har gjort. Och psalm 103 är som en bibel i bibeln, späckad med andliga sanningar och välsignelser som föranleder ett utbrott av tacksägelse. Den engelske predikanten Spurgeon säger i sin saltarkommentar om den här salmen att det finns mer i den här salmen än 1000 pennor skulle kunna skriva. Denna salm ensam skulle räcka som församlingens sångbok. Vad säger ni om det? Inget annat än psalm 103 varje söndag. Jag försäkrade om vi skulle kunna hålla på ganska länge med den. Och jag utmanar er som är musiker och kompositörer, gör någonting av psalm 103. Hela saltaren är egentligen en enda majestätisk alpkedja. Men här är det en topp som höjer sig lite högre än de andra. Det är, om du vill veta också, en alfabetisk psalm. Ifrån det hebreiska alfabetet, 22 bokstäver, så finns det alltså 22 verser för att på ett poetiskt sätt uttrycka fullständighet. Och psalmen börjar precis som den slutar: lova Herren min själ. Jag ska inte gå igenom den här psalmen idag, var inte orolig. 22 verser, jag tar en vers. David tycks inte befinna sig i något uppskruvat stämningsläge när han skriver den här psalmen. Tvärtom, han måste uppmana sin egen själ att börja lova Herren. Han känner inte riktigt för det kanske, men han säger till sig själv: kom igen nu min själ, sätt igång och lova Gud. Han säger det två gånger, liksom han upprepar sig för att han vill komma i ett, inte ett stämningsläge för att säga, men han vill också hjälpa sig själv att förstå att det är viktigt att du tackar Gud. Och han säger: allt det i mig är, det vill säga, som det står i nya översättningen, med hela mitt jag vill jag lova Gud. Med hela min personlighet. När vi lovar Gud så bör vi alltid i första hand stanna upp för hans helighet. Allt det i mig är, lova hans heliga namn. Vi bör stanna upp och betänka att vi tilltalar inte vem som helst. Vi tilltalar inte bara slarvigt liksom han där uppe, nu får han ett tack från mig också. Utan vi tilltalar en helig Gud som inger vördnad och respekt på grund av sin storhet. Vi tilltalar inte vem som helst. Egentligen så befinner sig hela vår kropp i en ständig lovsång. Har du tänkt på det? 100 miljarder celler just nu i din kropp lever sitt eget lilla liv. Fungerar fantastiskt. Varje liten cell är upptagen av att lovsjunga Gud i sin funktion, kan man säga. Blodet sjunger till Guds ära när det pulseras ut genom kroppen och ut till de olika cellerna med sin näring. Hjärtslagen säger: lova Gud, lova Gud. Jag brukar nästan lite skämtsamt berätta för er hur jag ibland sätter fingrarna på pulsen och så känner jag: nåd, nåd, oj vad fort, det var frekvent nåd, 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 nåd. Det är så. Varje andetag är ett uttryck för Guds nåd. Hela kroppen är med i den här lovsången. Och för att komma igång med sin tacksägelse så säger David till sig själv: glöm nu inte bort vad Gud har gjort. Och så börjar han värma upp sig själv med att påminna sig om olika saker som Gud har gjort för honom. Och tänk dig att detta gör han alltså 1000 år innan Kristus. Det här är 3000 år sedan den här salmen skrevs. Han visste inte vem Jesus Kristus var. Det var 1000 år till hans födelse. Om David i den situationen fann anledning att tacka Gud, hur mycket mer då inte vi som har lärt känna Guds son som stigit ner till oss. Och det som David räknar upp är ändå sånt som vi dagligen skulle kunna tacka Gud för, oavsett hur livet i övrigt ser ut. Någon har sagt så här, jag kan inte instämma för jag vet att jag är inte där med mitt liv. Men han sa så här: även om jag inte får ett enda bönesvar till i mitt liv, så kommer jag ändå att vara fullt upptagen av att tacka Gud för allt som han redan har gjort för mig i livet. Det tål att tänka på. Glöm inte bort att Gud är den Gud som förlåter dig alla missgärningar, säger David till sig själv. David hade smakat på det ljuvliga i att bli fullständigt förlåten. Han hade gjort saker som vi skulle blygas för säkert. Och det gjorde han ju också naturligtvis. Men han som var given förtroendet att vara kung i Israel begick ett svekfullt äktenskapsbrott. Och för att bana vägen snedsteg så att säga och kamouflera vad som hade hänt i utnyttjandet av kvinnan Batseba, så lät han också mörda hennes man. Han ingick en mordkomplott. Och hans samvete tyngde honom. Det gick nästan ett år innan profeten Nathan kommer och pekar på honom och avslöjar hans synd. Och David skriver under stor vånda psalm 32. Av först psalm 51. Rena mig Gud, förlåt mig, skapa i mig ett rent hjärta igen. Och Gud förlåter honom. Och David skriver i tacksamhet psalm 32. Säll är den människa vars missgärning är förlåten. Och så säger han till sig själv i den här psalmen: glöm inte bort vad Gud har förlåtit dig. Han har förlåtit och han fortsätter att förlåta. Varför firar vi nattvard? För att vi inte ska glömma bort att Gud har förlåtit oss allt. Allt. Och att han håller på att förlåta oss. Han håller på att förlåta dig. En av mina döttrar var fram för en liten stund sedan. Jag hoppas inte hon misstycker om att berätta. När jag böjde knä som alltid vid hennes bädd om kvällen. Och vid barnen, ni vet, som föräldrar, pappa och mamma gör. Den där dagen hade varit lite brysk mot Sofia. Tagit tag i henne. Jag blev så irriterad. Hon hade en förmåga att provocera sin pappa ibland. Så snäll hon var. Men jag blev arg. Jag tog tag i henne och skakade om henne och uttryckte min vrede. Så kommer samvetets röst och säger: det var inte riktigt bra gjort mot din lilla dotter. Och när kvällen kom och vi bad aftonbönen, så sa du: Sofia, pappa var lite hård mot dig förut idag. Kan du förlåta mig? Och då svarar Sofia: ja pappa, jag förlåter dig, men jag vet att du kommer att göra det igen. Men vilket hjärtelag. Alltså det uttrycker någonting av Guds hjärtelag. Alltså. Han förlåter oss fast han vet egentligen kommer att göra det igen. Detta är inte för att vi ska liksom utnyttja Guds beredskap till nåd och barmhärtighet. När man hör ett sånt svar och när vi förstår att Gud är sån, då tänker man: nej, nu får jag verkligen se till att jag inte gör det igen. Va? Guds nåd uppfordrar till en helig livsstil. När vi kommer till nattvarden så är det för att påminna oss om att Gud har förlåtit varenda oren tanke, varenda förhastat ord som möjligen har sårat någon i ditt arbetslag, varenda känsla av avund emot någon som det går bättre för än dig, varenda felaktig handling. Lova Herren min själ, han har förlåtit allt. Har du upplevt den befrielsen? Har du upplevt den befrielsen? Varför firar vi nattvard här idag? För att vi inte ska glömma bort att Gud har befriat oss. Och Bibeln säger: för att vi ska vara fria har Kristus befriat oss. Låt därför inte något nytt slavok läggas på er. Finns det någon ornitolog här? Jag hoppas jag inte gör bort mig när jag berättar om tornsvalan som heter tornflygaren eller någonting. Det är egentligen ingen svala, men ni vet, hon har så svaga ben så att hon, du ser aldrig en tornsvala sitta på marken eller sitta på en gren, för hon har inte kraft i sina ben nog att ge att börja flyga från ett sånt läge. Utan tornsvalan, den ser du bara i luften eller hängande utanför sitt bo vid takranden. På min mormors gård ute i Dalarna hade en liten tornsvaleunge buklandat i gräset. Och hon låg där och fladdrade med sina vingar, helt oförmögen att ta sig upp i luften och flyga. Mormor och jag kom och såg fågelns belägenhet. Och naturligtvis, min mormor böjde sig ner. Hon tog svalungen i sin hand. Hon lyfte den upp och hon gav svalan luften i sina vingar. Och den flög iväg som bara tornsvalor kan göra. Och hon sjöng som bara tornsvalor kan göra. Lyssna nästa gång får du höra. Fri, 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 fri. Precis så sjunger hon. Det är den kristnes sång. Det är vad Gud har gjort med oss. Varför firar vi nattvard? För att vi ska komma ihåg att Gud böjde sig ner där vi låg och sprattade i regnstenen och inte kunde ta hand om oss själva riktigt. Han lyfte oss upp. Han gav oss luft under vingarna. Han gav oss den helige ande. Han sa, flyg och sjung din frihetssång, människa. Gör du det? Vad besvikna mormor och jag skulle ha blivit om svalan hade kommit ner och buklandat igen och lagt sig i gräset och försökt vara duktig och försöka flyga själv. Vi ville se henne flyga där i sin frihet. Och jag tror likadant med Gud. Han vill se dig uttrycka glädjen över din frihet i Kristus. Ibland kan ett frikyrkomönster hämma uttrycken för vår frihet. Vi löper risken att likbildas med varandra och fastna i givna former och börja vakta på varandra. Och rädslan för att på något sätt verka avvikande kan göra att vi sitter hopkrupna på en gren och vågar varken flyga eller sjunga. Vi kan ha blivit så rädda att göra fel att vi framstår som pianoelever som spelar våra stycken men inte kan höra sången, därför att vår främsta ambition är inte att skapa musik utan att undvika att spela fel. Och det blir så tekniskt kallt och själlöst. Gud sörjer över sånt pianospel, vet du det? Jag menar inte att det är fel att öva sig i piano. Hela den, detta är bara en bild. När vi hamnar i låsta lägen som kristna och inte känner frihetens glädje att vara som vi är. Lagiskhet gör oss oäkta och förkrympta. Nåden befriar oss till en andlighet som är attraktiv och vacker. Varför firar vi nattvard? För att påminna oss om att hela det kristna livet utgår från Guds nåd som vill göra oss till fria människor. Och vi blir frälsta nåd och vi blir bevarade av bara nåd. Och endast nåden kan framföra hos oss en helig livsstil. Jag brukar säga att nåden är den bästa pedagogen i ämnet helig livsstil. Lagen säger, gör detta för att du ska bli välsignad. Nåden säger, gör detta, lev så här därför att du har blivit välsignad. Och det gör all skillnad i världen. Varför firar vi nattvard? Jo, för att vi ska inse välsignelserna i Kristus. Och utifrån den insikten bli så glada att vi vill lyda och leva till Guds ära. Nåden väcker vår kärlek till Gud. Och kärleken till Gud bevisar sig i en helig livsstil. I lydnad för hans bud. Varför firar vi nattvard? För att vi inte ska glömma Guds kärlek till oss. Får jag fråga dig, lever du under lagens vaktande polis? Ängslig för att göra bort dig, både inför Gud och människor? Eller lever du i nådens befriande liv? I tron på att den helige ande som bor i dig är tillräcklig för att lyfta dig i den här flykten, flygande friheten som Gud vill att du ska befinna dig i. Varför firar vi nattvard? För att vi inte ska glömma bort att det inte är vi som bär Gud utan det är Gud som bär oss. Känner du dig som svalan som ligger där och sprattlar i gräset? Eller känner du dig som den som har fått uppleva Guds nåd att bli lyft upp? Det är därför som vi firar gudstjänst här idag. Det är därför vi tror att Gud är här för att lyfta de här bördorna som tynger dig. Kanske var det länge sedan sist som du firade nattvard, jag vet inte. Kanske du aldrig har tagit emot Jesus som din befriare och vän. Kanske kyrkan för dig bara är former och bud och regler. Tänk om du idag skulle få uppleva den frihet som Gud egentligen har avsett för dig som människa. Vi ska nu gå att fira den här måltiden. Och när vi gör det ska vi också tänka på en sista sak. Nattvarden säger oss, jag är inte ensam. Vi är många omkring det här bordet. Vi är många. Ja, alla miljontals troende över en hel värld. Och den här måltiden säger oss, det här är inte slutet. Det här är bara en antydan om den kommande slutliga festen i himlarnas rike. Välkommen till Herrens bord. Låt oss bedja. Käre gode Gud,